för 18 år sedan startade Elisabeth Persson en skola för blinda och gravt synskadade i Hanoi, Vietnam. Närmare 20 gånger har hon rest dit för att träffa elever och lärare trots en synnedsättning som förvärras och gör det svårare att resa. Och bilder bortom seendet eller inre bilder intresserar henne mycket, både i det egna skapandet och i kontakten med barnen på skolan i Vietnam. Hennes eget skapande har handlat mycket om skulptur och lera. Fram till pensionen jobbade hon även med kultur inom bibliotek och museiverksamhet och höll kurser i keramik. Möt månadens ansikte Elisabeth Persson, som för ett år sedan bytte stort hus i Hör mot lägenhet i Ystad.
Hej.
Hej.
Välkommen.
Det är jag som är Åsa.
Det är du som är Åsa, ja.
Men ska vi gå in och titta lite?
Ja. Det är 74 kvadratmeter nu. Så jag har compact living. Jag flyttade ju för ett år sedan tillbaka hit ifrån Hör då. Det var ganska stort och det var två lägenheter och jag hade verkstad. Och stora förråd och så. Så den egentliga ytan där, det vet jag nog inte riktigt vad det var.
Men flera hundra kvadrat?
Ja, det var det ju. Så, mm.
Här är ett stort vardagsrum med ganska mycket möbler. Du har fått plats med en del i alla fall.
Ja, jag har fått plats med morsmöbler, äggmöbler. Och det är kanske lite tungt här, men jag kände att jag ville ha det om det gick. Och det är på en höft kan man säga att det har gått.
Och det är mycket konst på väggarna.
Lite grann har jag fått upp, men jag...
Och jag tycker det mycket.
Du tycker det mycket, jag fick begränsa mig. Ja, men jag kanske byter ut något och så. Och kanske jag kan putta in någon tavla till någonstans. Ja, jag får ha min syster som smakråd.
Är det någon du saknar?
Ja, jag har några Vietnambilder som är ganska stora. Bland annat en som är gjord av en blind konstnär i Hanoi.
Sen när man går fram till spisen här så är här... Härliga hästar som är riktigt så att man känner att man vill ta på dem.
Först har jag gjort dem i keramik och sen har jag gjutit i brons också efter den modellen. Och det är egentligen quarterhästar och vi hade det för länge sedan. Jag lärde mig aldrig rida det, jag var rädd för dem, men jag skulpterade dem istället.
Och sen har du hällt upp
fortfarande nytt. Så
nej,
då.
Okej. Det finns mycket att prata om i Elisabeth Perssons nya lägenhet, så tevattnet hinner kallna i koppen. Lägenheten ligger i ett stort funkishus i ett villområde i Ystad. Och många tavlor och skulpturer har fått sorteras bort när boytan minskade rejält från det förra boendet i Hör. Men vid en vägg sitter två diplom i guldram som hon fått med sig. De visar på uppskattning för en konstskola för blinda barn i Vietnam som hon startat. Och på ett stort bord i vardagsrummet står en korg med några brev. Överst ligger ett kort som det står grattis 70 år på framsidan på. I augusti fyllde Elisabeth jämt. Och i en stor del av hennes liv så har leran funnits med. Ibland att bråka med, men för det mesta till stor glädje.
Det är väl ungefär 40 år sedan. Jag gick på en keramikkurs och så tyckte jag att det var väldigt, ja, det var svårt, det liknade ingenting. Men det var ändå någonting i det som gjorde att jag gick en kurs till och sen så var jag liksom såld. För sen började någonting inne i min hjärna och skapa bilder och då så var de i keramik. Så att, och sen är det ju lite jorden också, att man är någon slags jordbrukare. Kan man nästan säga. Man jobbar med jorden på olika sätt.
Så att du kommer från en jordbrukarsläkt, det avspeglar sig också i ditt konstnärskap då, att du håller på med lera och skulpterar och så?
Ja, det kan man säga. Och jag har jordbränt en hel del grejer också. Så jag har hållit mig också till de jordnära färgerna, men då på 60-talet när man började så var det en helt annan färgskala också liksom bland andra keramiker än vad det är idag. Då var det ju först och främst ett väldigt gott hantverk, att man fick lära sig det. Och att det var viktigt. För det bedömdes hela tiden. Och det tar tid att lära sig ett hantverk. Idag när man går och tittar på konst så förstår man att det är väldigt mycket som händer i huvudet. Mer än vad som händer med händerna. Så jag känner mig också att händerna är jätteviktiga för mig eftersom jag har min synskada. Och den blir inte bättre, tvärtom. Och händerna får ju bli mina ögon mer och mer så småningom.
En sak jag bara tänkte på, det var när du för 40 år sedan kom i kontakt då med det här att skapa i lera. Mm. Hur kommer du ihåg, hur du tänkte om din framtid? Vad skulle du göra liksom, med det hela? Hade du någon sån, det här ska jag göra?
Ja, jag hade en känsla av att det här skulle jag vilja syssla med. Men jag förstod att jag skulle inte kunna, eftersom jag hade familj och min son var liten. Och så fanns det ingen möjlighet för mig att gå på söka in till konstverk eller någonting sånt. Och det förstod jag att jag inte skulle kunna göra, utan att jag skulle bli tvungen att ha det som en bredvid verksamhet, men det är det som jag gör där som ligger närmast mig och som ger mest tillbaka.
Så vad fyller det dig med när du sitter och skapar i lera?
Ja, det är liksom en skön tillfredsställelse med, alltså den taktila kontakten med själva leran. Och sen när jag har jobbat då mer konstnärligt och kommit en bit på väg och vi har blivit vänner, så kan jag känna att någonting öppnas inom mig. Alltså det är precis som att man får tillgång till någonting inuti sig själv. Som man inte hade innan.
Om du jämför med de tankar du har kring ditt konstnärskap idag. Är det stor skillnad?
Jag var ju hoppfull på den tiden. Runt omkring mitt eget skapande. För det gav också så mycket glädje. Idag har jag lite sorg i det, för att jag har låtit så mycket annat komma i vägen. Och jag har haft en period nu på en 3-4 år då jag har inte varit speciellt verksam. Jag vet att jag saknar det, ändå så har det varit svårt att komma igång med det för mig på något vis. Sen har jag jobbat med andra skapande. Det är mycket som är kreativt i våra liv. Så att vi är ju ändå nära det. Men just den här fördjupade skaparkänslan där man går in i någonting som är djupt inom en själv. Det var länge sedan jag var i det och det kan jag sakna, det mötet.
Och vad är det du saknar i det?
Ja, väldigt svårt att förklara. Jo, jag saknar den glädje det ger. Någonstans inifrån en själv så ger det här mötet en glädje. Den sortens glädje hittar jag inte någon annanstans. För det är också att det blir... Jag kan komma ihåg en händelse, för att jag vet att det här inträffar ganska så tidigt när jag hade börjat med keramiken. Och upptäckte efter lite frustration och så att vi blev vänner. Och jag tänkte någon gång, det räcker, jag kan vara på en öde ö. Jag behöver inte ha någonting mer än detta. Att få möjlighet att skapa. Det fyllde mig liksom med någonting. Livsglädje kan man väl säga. Och det är också den här glädjen, livsglädjen och känslan för det här som jag också då vill ge till de här blinda eleverna i Vietnam som jag jobbar med. Att har man det med sig så har man en kraftkälla som är positiv, konstruktiv, helande skulle jag tro att den är också faktiskt.
Mm. Och sen så i det här månadens ansikte så brukar man alltid fråga, och hur ser du ut? Så hur ser du ut?
Jag är 1,60 lång. Jag har, jag har ett ovalt ansikte, tror jag. Kanske. Mm. Och jag använder glasögon som är färgade, för jag kan ju fortfarande se lite. Och de hjälper. Jag är nu gråhårig i stort sett, men jag har varit rödhårig en gång i tiden. Så det är kanske inte riktigt det där grå, utan det är lite randigt. Jag har halvlångt hår. Halvlångt är det jag trivs bäst i.
Jag tänkte på en annan sak. Du är väldigt intresserad av inre bilder. Mm. Om du skulle beskriva dig med en inre bild, kan man göra det och bli den annorlunda?
Det var en kvalificerad fråga. Nej, jag måste nog fundera på det.
Ja,
det
är
det. Ja. Det kan
jag ställer den igen.
Sen har det blivit så med den vietnamesiska musiken också, att de tycker om att spela europeisk musik också, men på sitt soundsätt.
Men det här är musik som du egentligen hade lite svårt för i början.
Ja, jag tyckte att det var lite gällt, lite, alltså det var höga toner. Men det är en vanlig sak, men nu tycker jag om det, och jag tycker om de här traditionella instrumenten som de spelar med. Det är många olika typer av stränginstrument. Harpliknande, med från en sträng upp till 37 strängar. Och så är det deras flöjter. Så nej, jag tycker om det nu, verkligen. Det gör jag.
Men nu är vi ju i en välordnad bostad i Sverige. Och du har varit 19 gånger i Vietnam. Längtar du till Vietnam när du sitter här hemma i Sverige och tittar ut på gråvädret idag?
Ja, det kan jag nog säga att jag gör. Sen är Hanoi en tuff stad att vara i. Så när jag brukar vara där högst 14 dagar, kanske lite mer. Men då när jag kommer därifrån, då nyser jag svart ifrån näsan. Och alltså, den här trafiken är förfärlig. Men Hanoi är samtidigt en fantastisk stad. Det är mycket dofter. Och det är mycket ljud.
Ger det dig inspiration att komma dit?
Ja, det gör det. Definitivt. Alltså när man byter miljö på ett positivt sätt, så tror jag alltid att inspirationen vaknar hos människan, hos mig i alla fall. Och då så kan man också ta till sig former och dofter och klanger och ja, alltså energier ifrån människor. Om man nu känner in sånt, och det gör jag, så ger det tillbaka någonting. Och sen kan man komma hem och så rätt vad det är så manifesteras det kanske på något sätt. Det man har fått med sig denna gången ifrån Vietnam.
Mm. Resorna till Vietnam och framförallt Hanoi där Mini Art School for Blind finns har blivit många. Och att det blev just Vietnam och en konstskola för blinda och gravt synskadade barn som Elisabeth skulle satsa mycket tid och även pengar på, det var till stor del en slump. För från början så kom hon till Vietnam för att lära sig en speciell teknik kring glasering av keramik som kallas för celadon. De senaste åren så har hennes synnedsättning, glaukom och tappdystrofi, gjort att hon fått beställa assistans på flygplatserna Kastrup, Bangkok och Hanoi eftersom resandet blivit mer komplicerat när hon ser allt sämre. Och dessutom så reser hon ensam. Förutom att hon får inspiration till sitt eget skapande när hon reser till nya miljöer så är det mötet med barnen och lärarna på skolan som gör att hon hela tiden återkommer.
Välkommen till Nguyen Binh Chieu School för blinda barn i Hanoi som byggdes 1988. Här tar rektorn Mr. Song emot bildläraren och tillsammans med vice rektorn studerar man de synskadade och blinda elevernas bildarbeten.
Det är jättefina bilder de visar upp.
Ja.
En så kallad mini-art-skola för dessa elever initierades och startades i december 1999 av Elisabeth Persson, konstnär och kulturvetare från Sverige. på ett unikt och
jag tänkte, hur känns det att sitta och titta på den här filmen?
Ja, det, jag blir liksom glad varje gång jag ser den nästan. Ja. Jag tycker också att det är en rätt så informativ, lagom kort film, så om jag är och håller något föredrag eller berättar om mitt projekt, vilket jag gör lite då och då när de ringer och vill jag ska komma, kvinnoföreningar eller annat, så har jag ofta med mig den här filmen och visar den.
Att orientera sig, uppleva och relatera till sin omvärld bortom de fysiska sinnena. Vad innebär det för den enskilda människan, för barnet, den unga människan och i ett land som Vietnam?
Den frågan som de ställde där, den kanske du kan svara på. Vad innebär det för de här barnen att kunna göra det här?
Alltså jag tror att det är också att det innebär att de får möjlighet att möta sig själv utifrån ett positivt perspektiv.
Och det får de inte så ofta annars, eller?
Nej, när jag har mött någon av dem så har de varit så ledsa för att de inte har kunnat hjälpa sina föräldrar och bära vatten eller göra någonting. Så det betyder också mycket för dem att de kan ge någonting till sina föräldrar först och främst, men också till skolan. Men det här att de skulle göra någonting för sin egen del, alltså det kommer i andra, tredje, fjärde hand hos de här eleverna. För de har ju hela tiden varit en belastning också, så de är ju uppväxta med det. Som positiv, eller får den här livsglädjen som jag pratade om innan, i sig själv, från sig själv, när de jobbar i den här processen. Det tror jag kan göra skillnaden och att det kan ge resultatet. Ibland så hör jag, ja, men kan de jobba med det sen? Kan de tjäna pengar på det? Kan de det? Nej, det så, då hoppas jag verkligen inte att de gör så länge de går i skolan i alla fall. För att då skulle jag kalla det barnarbete. Men det är klart att någon av dem som har då lärt sig att dreja kommer ju att kunna dreja i den här keramikverkstaden och ha det som ett yrke. Och det är inte många som kan dreja, för de gjuter mest sina grejer. Så att visst kan det. Och plus att man hela tiden håller någonting igång som är aktivt och bra med hjärnan och det taktila också. Att man får ju också hela tiden träna det taktila.
Ja, nu har skolan också utökats med 2 arthouse. Hus enbart för de blinda eleverna där de kan arbeta med sin konst. Till exempel med skulptur eller keramik. Och de inre bilderna som Elisabeth Persson använder sig mycket av i sitt eget konstnärskap också handlar till stor del om det som inte är synligt för ögat att avbilda. Vid fönstret i hennes lägenhet står en tung, nästan halvmeter hög skulptur i brons och metall, med en avlång portal i mitten som ursprungligen var en liten del till ett gammalt trätak på en kyrka som hon fann i skogen i Småland och som satte igång hennes tankar bortom seendet. Oj, det verkar tungt. Det är som en gonggong, hör man här.
Ja, den här kallar jag för horisontens portal. Och den bygger egentligen på att jag hittade en skiva från ett trätak från en kyrka. Och så tyckte jag att det var mycket reliefer. Jag tänkte att det kunde vara en port. Och då tänkte jag, eftersom det kom ifrån en gammal kyrka, så tänkte jag att då är det en port på horisontlinjen. Alltså det finns portar, många portar i ens liv, ser jag det som man går igenom. Men man har alltid en horisontlinje för varje port.
Så hur är det här en inre bild liksom?
Alltså jag har ju inte kunnat upptäcka den ute någonstans. Utan den har ju skapats inifrån mig. Jag har hittat lite attribut. Men sen har ju den här bilden skapats inifrån mig. Så det är det jag menar med inre bilder.
Har du kommit på den inre bilden av dig själv?
Jag tror att det är svårt formmässigt att få till det för mig i alla fall. För att då utgår jag från mina yttre former. Men om jag tänker i färger, om man börjar med hjärnan till exempel, hur ser det ut där? Alltså det var inte så rolig färg där, men det var rätt så gråskalaaktig, kan jag tycka. Och sen så om man tänker sig resten av kroppen, kanske händerna, de i alla fall rätt så varma nu, så där kan jag ju tänka mig att det finns olika orangea kulörer. Gul, orangea. Och rörelsen där är lite hastig. Alltså det rör sig. Och sen resten av kroppen, om man tänker sig själva torson, så känns det som att det är lite blågröna toner. Rätt mycket grönt runt hjärtat. Och sen så om man tar benen ner och så ja, vad är där? Ja, kanske lite som ekemöblerna i färg. Lite beige, brunt, så de är rätt så stumma känns det som i färg. Men lite jordfärg. Mm.
Okej. Okay. Det var den inre bilden.
Ja, det var den. Just idag.
Och när det gäller Elisabeth Perssons eget skapande så berättar hon att hon gått igenom flera olika perioder. Länge fokuserade hon på kroppen och inte minst ögonen har gett upphov till många skulpturer.
Jag gjorde bröstsköldar ett tag för att skydda mina bröst till exempel. När jag hade fått en sån signal gick det som tur var bra. Men signalen kom och det skapade en oro. Så då gjorde jag bröstsköldar till exempel. Och jag har jobbat en del med kroppen, med kvinnokroppen, utifrån lite olika behov, obalanser som jag känt jag haft där. Mycket ögon har det varit också. Jag har stannat i det på något sätt, men det har ändå blivit en bearbetning som inte har blivit negativ.
I flera timmar har vi pratat om Elisabeths konst och mötet med barnen i Vietnam på Mini Art School for Blind och att försöka dela med sig av konst som ger henne själv så mycket. Och hon längtar efter mer eget skapande nu. Att hitta en lokal där hon kan sätta upp sin ateljé och komma igång igen efter flytten från Hör till Ystad. Men när tankarna snurrar fort och hon behöver gå ner i varv, då är det inte den vietnamesiska musiken Elisabeth Persson väljer att ladda sin Daisy-spelare med, utan en helt annan med höga, vackra toner. Och det här, det är något helt annat än den vietnamesiska.
Ja, det är det. Ja, men det är gott att ha i öronen. Sen så stoppar den ju av sig själv så man kan somna till det. Så, mm.
Och då blir du lugn?
Ja, faktiskt. Det blir jag. Mm. Och det gör ingenting att jag hör den ofta och sen så byter jag ut den och sen så har jag den igen kanske en månad på varje kväll. Så ibland vaknar man på natten och så är det något som snurrar till så sätter jag på den. Ja. Mm.
Sarah Brightman sjöng Pie Jesu. Det var Åsa Kjellman Irisi som hade träffat månadens ansikte Elisabeth Persson. Och på vår hemsida i veckans löpsedel finns en länk till en tidigare intervju med Elisabeth Persson där hon berättar mer om konstskolan i Hanoi.